Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag vet dessutom också vilka pressetiska regler som de lyder under. De följde de ju inte nu på en rad olika punkter.
Det kladdade jag av mig när jag blev berusad och jag hade sagt det till henne. Och hon hade avvisat mina kramar så här, så som jag menar med kladd. Inte tafsar jag inte, men jag kladdar liksom.
Om det är långfredag! Det är påsk!
Du älskar att de plågade Jesus. Är det det som är grejen?
Alltså just det älskar jag ju inte. Men man kan också konstatera att det är ju de bästa låtarna i kyrkan, som en vän till mig sa en gång för länge sedan. Uppstått av Jesus, hurra, hurra. Han lever,
va?
Han lever. Alltså vet du, det är så, jo, det är fest.
Britta, du är i den beryktade, berömda poddstudion.
Jajamän.
Vi har där ute.
Även kallad gäststugan som jag har kämpat som fan, ja, med.
Men som är ditt verk, verkligen.
Mitt livsverk.
Ja.
Ja.
Ja. Och du? Och nu är det en vecka efter tv-premiär, Den Grandiosa. Och jäklar vad det strömmade till där med att folk hojtade och taggade.
Mm.
Även mig i vissa saker.
Nej, men vad gulligt. Ja, jag vill tacka så himla mycket för det. Alltså vet du, jag har ju såklart bara så som jag funkar. Att jag bara skämts ihjäl. Att jag ens sa någonting om det. Nej, men alltså så funkar det. Så funkar det. Men det var, alltså, jag uppskattar, alltså, it's not you, it's me. Det är verkligen, jag är jätteglad att alla som har hört av sig. Det var ju särskilt mysigt eftersom det blev ett litet drev i veckan kring, ja, en händelse som var jävligt jobbig för oss att gå igenom och sorglig på alla, ja, sätt. Och då, det är ganska, vad ska jag säga, ganska jobbigt att i en sån situation också liksom bli uthängd som någon som gör något dåligt, när det var en stor sorg för oss personligen.
Alltså vi pratade ju om det inledande i förra veckans avsnitt, vilket jag tycker var så jävla bra att vi gjorde för att kunna punktera eventuella frågetecken.
Ja.
Men det är ju alltid jättejobbigt när folk illvilligt tolkar saker.
Ja.
Kanske man kan fråga först, ställa en fråga.
Ja, det var,
jag uppskattar det.
Ja. Men alltså det var ju det som var grejen, för att alltså det var ju vissa misstag som begicks, skulle jag vilja säga, lite vissa pressetiska misstag kanske främst. Men det,
oh ja,
men det, så det som var jobbigt var ju att det var en människa som utifrån vad som syntes på TV drog förhastade slutsatser och då gick till Aftonbladet med det, vilket ju alltså det är en sak om man sitter hemma och tycker
Destination
en sak.
Destination Aftonbladet.
Ja. Och det är en sak.
För vi bara kort redogöra ifall någon börjar lyssna nu om typ 3 år. Och det vi pratade om kort förra veckan var ju att i första avsnittet så är det jättesorgligt och hemskt, men ni i rådgör med veterinär och måste avliva ett av era får, ja, som man ju så ofta behöver göra på gård med djur.
Ja, och
men detta valde någon eller många att helt illvilligt tolka och inte bara fråga er rakt ut.
Ja,
hur funkade det här?
Alltså för det, och frågetecknena kring det ska man väl också då säga för tydlighetens skull. Då var det ju då inte riktigt kritik mot just själva avlivningen, utan att det var att vi försökte rädda henne med ett ingrepp som ju är en del veterinärer till och med tycker att man har som skyldighet att kunna den här saken. Och det var vi hade veterinär som vi pratade med. Alltså det är ju bara det att det, då syns inte det i tv-programmet. Och det var ju absolut en miss. När folk nu reagerade så mycket på det så hade man ju då kunnat kanske fråga oss i första hand liksom innan man går till media. Men när man nu har gjort det, då kan man också tycka att det är Aftonbladets skyldighet att vara tydliga när vi bemöter den kritiken. Alltså de här förhastade slutsatserna som en människa, en veterinär, drar av att bara titta på det här på tv. En veterinär som dessutom liksom erkänner att det här är ett liksom vedertaget ingrepp man kan göra. Och vi har också...
Men folk läser ju bara rubriken, vi vet ju
vi vet ju det. Och då är det ju intressant när man har blivit intervjuad, eller i det här fallet då, Kalle, blev intervjuad och så bemötte han den här kritiken. Och den där veterinären, hon beskrev ju det här ungefär som att vi ringde en vän och sen liksom gjorde ett ingrepp. Och då sa Kalle när han blev intervjuad att det är ju direkt felaktigt, för att det är inte en vän vi ringer. Vi ringer ju en expert, alltså det som är med. Och sen dessutom så pratar vi med en veterinär. Då skrev Aftonbladet först i brödtexten paret ringer en vän. Alltså efter citatet från den här veterinären så beskriver de det som beskriver liksom journalisten det som att vi ringer en vän. Så då var mitt första mitt första samtal till den här reporten. Det var att jag bara, du kanske inte ska anamma hennes retorik om du ska skriva en objektiv artikel. Alltså hon fick ju också pågå med sina anklagelser i typ 90% av den där artikeln, och sen i slutet så fick var liksom två citat från Kalle där han mötte det och inte typ det hon sa som var rakt av felaktigt.
Det är en tydlig mediecirkus från början till slut. Allt kring hur narrativ byggs, tv, hur det klipps, hur publik kan missuppfatta och illvilligt tolka, och hela vägen fram till liksom granskande medier, vilka misstag de kan göra. Jag tycker att ni har hanterat det jättebra, det jag har sett.
Ja, men det du inte har sett är när jag inte hanterar det så bra. För sen, så, alltså grejen är ju så här, Parisa, du vet ju att jag är ju typ den första att försvara journalister, alltså som yrkeskår. Jag är ju typ den första att liksom så här, ja men de följer ändå pressetiska regler, och jag blir så här upprörd när folk så här drar media över en kam och bara liksom som att media är ute efter att illvilligt skildra eller tolka personer och så vidare. Jag bara, hallå, det är journalister, de har en objektivitet som de är skyldiga att ha. Här fick jag känna på att det kanske inte gäller alla journalister. Hashtag inte alla journalister.
Nej, men de gör ju alla journalister en otjänst. Ja. Vi kämpar ju med det, de här alternativmedierna som pågår. Och då måste ju etablerade medier, alltså riktiga medier helt enkelt, vara ytterst mycket mer noga egentligen för att upprätthålla någon slags nivå. Och då är det så deppigt att se sånt här. Och vi kommer ju gå in på det, Göran Lamberts idag. Och väldigt tydliga medieetiska fel där. Och det är ju en del av media att kunna kritisera även media. Och det är så man sanerar det. Det är så man gör att det är någonting vi kan lita på. Så det är jättebra att ni reagerade och ändrade dem då efter era kommentarer.
Ja, men då är det så här. Mitt första samtal gällde då det. Därför att jag är ju också en typ resursstark person. Så att jag orkar ju ta det här tjafset till en början. Och jag vet också mina rättigheter. Jag vet dessutom också vilka pressetiska regler som de lyder under. De följde de ju inte nu på en rad olika punkter. Men bland annat så gällande objektiviteten, och i det här fallet att då anamma hennes värdering, alltså veterinärens värdering att det var en vän vi ringde, det är ju liksom inte sant för det första. Sen är de också skyldiga att rätta saker som... alltså de är skyldiga att göra en rättelse där felaktig fakta liksom finns. Sen så hände det här spännande som var det som jag verkligen fick tappa. Alltså det som verkligen fick mig att tappa det. Det var ju att när jag ringde till reporten och klagade på i typ hur han hade uttryckt sig inte objektivt i texten. Då var rubriken fortfarande SVT:s ändring efter veterinärkritiken typ. Någonting sånt. SVT:s ändring efter kritiken. Jag vet inte om de märker att de typ inte får tillräckligt med klick. Men senare på dagen så var ju rubriken den här. Veterinärilska mot djurplågeri i SVT.
Då ska vi se. Och en bild på er då. Fast med satan horn i pannan, inredigerade. Och röda glödande ögon.
Då är det, alltså för det som är grejen med det här, det är ju då... Det finns två saker som jag vill ta upp här. Dels så står det djurplågeri. Som att det är ett faktum. Det står inte misstänkt djurplågeri.
Jag får ont i hjärtat.
Så att då står det också liksom mot djurplågeri i SVT, som att det är ett faktum att det är djurplågeri i SVT, och då har veterinärerna reagerat, vilket man ju, om man bara läser rubriken, känner det är väl självklart reagerar veterinärer på det här eftersom det är djurplågeri. Och då skrev jag ett sms till reportern att jag vill bara veta om det är så att den här veterinären som är citerad i artikeln kallar det för djurplågeri någonstans. För det finns inget citat i artikeln där hon nämner djurplågeri.
Vänta nu, så inte ens veterinären själv har sagt ordet djurplågeri någonstans?
Nej. Så det är Aftonbladets...
Förlåt, jag skrattar, men det här är katastrof.
Det är Aftonbladets egna ord. Om det är reporten som har skrivit det, eller om det är någon redigerare eller något annat, det vet jag ju inte. Men jag ringde ett antal samtal till den här reporten. Det blev en ändring till slut. Även på det. Men grejen är att det är sånt jävla allvarligt brott, och att dessutom bli anklagad för djurplågeri. Vi har inte gjort något fel, och jag tror inte heller att någon som sätter sig in i det heller tycker att vi har gjort något fel. Det är bara det att utifrån hur det ser ut i tv-programmet så kan man, om man vill, dra lite förhastade slutsatser, och det väljer ju då de här att göra och sen inte ta det vidare med sig själva, typ jaha, säger du så? Ja, då tar jag tillbaka. Utan det är bara, nu är det bara ute där som ett faktum. Och trots det här, trots att jag då håller på hela dagen och krigar mot deras jävla redigering, eller vad man ska säga, så är det ändå i papperstidningen dagen efter brottsligt.
Du skojar.
Då är rubriken brottsligt SVT, och så står det även ett med flit syftningsfel: fåret måste avlivas efter programledarnas behandling. Som att det är behandlingen som gör att vi måste avliva det. Det är så jävla grovt.
Men då låter det som att det här pågår fortfarande. Får jag bara fråga det först? Är det så att ni för någon process, eller har tagit det här vidare på något sätt? Jag skulle tycka att det var viktigt att göra det faktiskt, för att folk ska lära sig en läxa, tror jag.
Alltså jag känner ju så här, och det här vet ju de också, att det kostar ju för mig kanske mer. Ingen vill höra någon förklara sig. Alltså man är inte intresserad, alltså så här, nu bara, jaha, oj, de är djurplågare, ja.
Ja, jag tror att våra många lyssnare är ett tecken på att det, folk tycker visst om att höra folk förklara sig.
Ja, men...
och jag tycker att eran agenda i stort är jätteviktig, inte bara för er utan för alla, och att sådana här mer tabloidaktiga klickartiklar är jätteskadligt för hur medier upplevs för alla. Ja. För alla oss som på något sätt ingår i media, det här begreppet, att de måste göra ytterligare bra ifrån sig och vara noga, för att etablerade medier håller på att gå under till förmån för alternativmedier, hatsajter och liknande. Så att jag tycker att det är faktiskt, Britta, du får se det som att du tar den för laget. Pressombudsmannen, here I come. Ja.
Alltså det, du menar medieombudsmannen, men jag fattar vad du menar. Det är,
nej, men alltså, typiskt exempel på hur viktigt det är med fakta.
Ja, men alltså, grejen är att jag, alltså så här, vi har ju också blivit anmälda. Det är nu nedlagt av länsveterinären, eller vad man ska säga. Alltså det är ju liksom, det finns inget case. Alltså det är bara så här, vi har gjort by the book. Det är bara det, så här, ja, det var en miss att inte vara med på något sätt. Även om vi inte hade filmat material så hade man kanske kunnat lägga in en skylt eller vad som helst om att veterinär såklart var kontaktad. Mm. Och var liksom inkopplad på fallet. Alltså grejen är ju bara det att man hamnar ju i det här som jag tror att många hamnar i. Att när det är... Att man bara vill gå vidare för att jag orkar inte. Det blir som större grej om jag driver det här vidare, förstår du? Att jag ska på något sätt få typ en förtalsdom mot Aftonbladet. Alltså det blir liksom... Jag vet. Det var mest det som blev sargat nu, att i en liten stund när drevet sätter igång så verkar det ju som när man får massor med DMs som skriker saker åt oss i versaler, då är det ju lätt att tro att allmänheten också går på det här, för någonstans så har jag haft en tro på att folk kan se igenom det där uppenbara klick flörtandet, att man kan, att man kan se igenom att folk är mer medievana nu för tiden, så att man inte går på de där enkla jävla tricken. Men det är en väldigt tydlig kategori personer. Jag kan kanske vid ett senare tillfälle berätta hur den demografin ser ut, men det såklart är det ju, alltså de allra flesta, och jag tror också att de flesta som liksom har tittat på programmet förstår liksom hur att det vi gjorde var liksom inte någonting vi bara chansade oss fram och så vidare. Men jag tror att de som nås bara av rubrikerna, man ser liksom den grejen som sätter igång när drevet är igång, att det är då man får DMs. Vi fick inte DMs när programmet gick.
Alltså vi brukar ju kommentera mediers förehavanden mer utifrån, andra förlopp och sådär. Och nu har det ju drabbat dig personligen.
Ja.
Och jag förstår verkligen den känslan att man bara vill liksom skona sig. Jag har själv gjort det många gånger att jag har tagit ett steg bort från såna här uppenbara fel och problem. Och jag tror att så här, det kan ju få gå ett litet tag också. Men jag förstår verkligen hur ni har upplevt den här veckan och hur jobbigt det måste ha varit. Men jag hoppas att det här inte överskuggar all bra respons ni har fått, alla vettiga som kan ta in nyanser och fler dimensioner, och att det här i slutändan, att jag hoppas det framgår verkligen att ni, alltså att er förklaring vinner. För alltså Aftonbladets papperstidning, rest in peace, för det första. Och den här tabloidklickstilen, ni gräver er egen grav.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vidare vad gäller medie- och pressetik och haverier såklart. Det blir ett bra tema den här veckan helt enkelt. Jag ska såklart ta upp lite kring detta med att toppjuristen Göran Lamberts blev anklagad och åtalad, ska säga, rättsligt prövad för att ha våldtagit en kvinna under julhelgen. Britta har säkert nåtts av detta också i och med att det har dominerat all media hela veckan.
Mm. Och här har du ju en unik chans att förklara det här för mig från grunden, eller vad man ska säga, eftersom jag ju la mig under en liten blöt filt och orkade typ inte ta in vad som skrevs i olika media under veckan, så här har jag sett fram emot att höra från dig.
Göran Lambertz är ju en person som har figurerat i media i flera decennier. Han var väldigt verksam kring Thomas Quick. Det borde ha varit slutpunkten, kan många tycka. Nej, han har fortsatt vara en toppjurist även sedan dess. Och dessa anklagelser, det var så att han själv gick med på att namnges, ska säga, ville det rent av, efter att detta började spridas. Och allt det här kulminerade i att han med den förtroendetyngd han har kunde dominera över medier och rättsliga systemet. Han bjöd in till en pressträff när det rättsliga var över och de inte kunde gå vidare med åtalet. Inte för att han anses vara helt och hållet oskyldig, utan för att det är svårt att driva det här vidare rättsligt. Och pressträffen, jo, den ägde rum utanför hans eget hem. Alltså det som är påstådda brottsplatsen. Trevligt. Mm. 10 olika medier infann sig för denna pressträff. Varav 2 medier valde att direkt sända hans utförliga utläggning om hur han har upplevt saker och vad han tycker om kvinnan som har anmält honom. Detta direkt sände SVT och Expressen rakt ut.
Rakt ut.
Jag är mest arg och besviken efter det här. Jag är arg och besviken på vårt rättssystem när det gäller förundersökningar. För då förstod jag att ingen domstol kan finna mig skyldig. Väger de trovärdighet mot trovärdighet så ser de att det är ingen tvekan om att hon ljuger. Lite kladdig av mig när jag blev berusad och jag hade sagt det till henne. Och hon hade avvisat mina kramar så här, så som jag menar med kladd. Inte tafsar jag inte, men jag kladdar liksom. Så. Och det avvisade hon på det sätt som man bör göra, så att säga, och som man förväntar sig helt adekvat.
Men jag tänker att om du säger att du hade liksom lite hjälpt henne tidigare och så,
ja.
Du tänker inte att det var att hon var i någon form av lite beroendeställning för dig, eller att det fanns en ganska stor maktobalans där hon kanske, ja, kände att hon inte vågade säga nej?
Precis, alltså så var det ju, va? Nästan lite fadersfigur för, va? Jag skämdes som 17 för det. Det var olämpligt. Hon var ju en sån som jag gav stöd och hjälp. Jag var för svag i anden och köttet helt enkelt.
Men han känner sig så pass trygg, verkar det som, och glad i hågen. Ja. För att det här är en person som känner en överhet.
Verkligen.
Känner att han står ovanför allt det här. Så ja, utifrån sett kan man se det som att han står ju och erkänner sig skyldig till en rad olika brott. Mm. Och detta blev ju såklart ett vida kritiserat pressetiskt haveri. Han får stå och förtala henne helt oemotsagd. Ett par journalister försöker slänga ut frågor i det här väldigt märkliga, den här dynamiken där han ju äger tillfället. Han dikterar, ja, vad som sägs och inte sägs. Och en bakgrund till allt det här. Kvinnan, en ung juridisk student, han har kallat sig för hennes extra pappa. Han har till och med efter allt detta sagt att hon är som hans dotter. Så en viss beroendeställning finns, en viss maktdynamik finns. Ja. Hon ska sova över hos honom, en alltså 42 år äldre man, runt julhelgen, vilket man kan göra. Och en del av bevismaterialet är de sms de har utbytt efter incidenten där han ska ha våldtagit henne när hon sov. Till och med i smsen kallar toppjuristen Göran Lambertz henne för sin dotter och kallar sig själv för en idiot. Och han är arg på sig själv över att han inte kunde, citat, låta bli dig, skriver han till henne.
Okej.
Låter det som någonting man säger till någon man har haft sex med samtycke?
Nej.
Nej, där är vi fria att spekulera. Bara utifrån de här smsen, det låter inte som att det var en lustfylld, samtyckesfylld akt detta. Att man dagen efter måste smsa någon argt och ledset och den säger att den är arg på sig själv för att den inte kunde låta bli dig. Det är inte det som sms-utbytet jag har haft efter en härlig kväll med någon jag dejtar.
Vad säger han då?
Det ser inte ut så. Nej, men han känner sig ju helt fri från skuld. Att stå och säga rakt ut att säga, nej, men jag har gjort kvinnor obekväma, jag har tagit på kvinnor fast de inte vill det. Då upplever man ju att man står ovanför allt detta.
Alltså det är det lite, alltså är det också lite den här perfekta lögnen att man erkänner lite grann, men jag gjorde inte det, men jag har liksom gjort typ,
satte fingret på det.
Då ska vi se här, lite tölpiga saker, är det så vi brukar kalla det?
Ja! Jag hoppas att ni alla går tillbaka och lyssnar på vårt avsnitt Tölpwashing, som alltså handlar om hur Fredrik Virtanen försökte PR-tvätta bort anklagelserna mot honom genom att erkänna lite pojksträckaktiga förseelser, och som att han då blev oskyldig från de grövre anklagelserna, helt enkelt. Men då vet vi lite bakgrund, och om vi då går vidare till det mediala, vad sitter vi med som befolkning efter den här katastrofala veckan? Jo, SVT ångrar sig något. Expressen, så där med ången skulle jag säga. Så här lät det när den ansvarige för denna livesändning uttalade sig i SRs medierna om det här haveriet i veckan då.
Men Expressen har ju, ska ha en ambition att sända live-tv i sådana här nyhetslägen. Det är en del av uppdraget, och det är vad vår publik efterfrågar. Så därav fullföljde vi de planerna.
Så det är återigen till det du säger, din upplevelse med Aftonbladet, att publikens sensationstörst styr snarare än att man bidrog till att totalt söndra den här kvinnans trovärdighet, och att hon då antagligen mår fruktansvärt dåligt som det är att få höra sig själv bli kallad så här av en av Sveriges mäktigaste män på några av Sveriges mäktigaste medieytor.
Mm. Alltså, om man ska gå tillbaka till vad det finns då för pressetiska regler, publicitetsregler för press, radio och tv, som det här är ju som en slags allmän då överenskommelse som finns publicerad här på medieombudsmannens hemsida, där alltså bland annat då, om vi pratar om det du började med, är ju när det är en misstanke om brott så ska man ju inte publicera namn eller ens liksom kalla den för, vad ska man säga, eller ens hålla den ansvarig för det brottet tills den är dömd. Och det är ju det fallet som jag tyckte då drabbade oss, att vi blev kallade för djurplågare trots att vi inte på något sätt är dömda utan istället friade från någon som helst form av misstanke kring det. Men i det här fallet, det du började med är ju att han då själv har sagt okej till att publicera hans namn och istället då helt och hållet gjort en grej av det och då istället gå loss på henne, och det man kan tycka att medierna då borde ha respekterat, det är ju att hon blir uthängd. Det står bland annat på i de här reglerna, alltså under rubriken respektera enskildas privatliv. Alltså överväg noga publicitet som kan kränka enskildas privatliv. Det är ju ett fall här kan man tycka. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Det kan man också tycka att de inte har gjort här. Det finns också den kravet på att man ska höra båda sidor. Sträva efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. Så att det finns en vits här med att skildra båda sidorna, så att då till syvende och sist, tills det finns en dom eller någonting, att faktiskt läsarna och tittarna själva ska kunna bilda sig en uppfattning, en objektiv uppfattning. Och i det här fallet när han bara får stå och pågå och hålla, vad heter det? Han får stå och hålla låda inför en samlad presskår. Men och hon är inte alls där och försvara sig på något sätt. Det är otroligt.
Nej, men även om hon vore där så är maktdynamiken
obalanserad. Precis. Lösningen hade ju inte varit att man hade ställt henne där då. Absolut inte. Men det är skevt.
Men det är det här summa summarum resulterar i är frågan. Känner sig kvinnor tryggare med att anmäla sexualbrott? Efter det här.
Oh, fy fan.
Svar nej. Och svaret var nej redan innan jag lyssnade på det som får Lamberts presskonferens att framstå som professionell och saklig. Nämligen att medieplattformen Kvartal i sin podcast bjudit in Inga-Britt Ahlenius, som fullständigt svartmålar kvinnor och misstänkliggör kvinnor som anmäler sexbrott. som spär på kvinnohat som att det enda som är en våldtäkt är den när man lämnas lemlästad i en buske efter en gruppvåldtäkt. För det som inte vet om Inga-Britt Ahlenius är, så är det en person som i grunden är en civilekonom och som sen varit verksam inom olika myndigheter och liknande, framförallt vad gäller då finansiella frågor. Känner du till Inga-Britt Ahlenius innan?
Jag kan inte, men framförallt så förstår jag inte varför hon uttalar sig i det här fallet.
Ja, eller varför hon bjudits in till deras då, det heter veckopanel. Ja. Och det här blev jag tipsad om från många olika håll och kanter, och det har ju såklart diskuterats hejvilt vad hennes agenda är och vad hennes kvinnosyn är egentligen. Och jag måste bara lyfta några olika exempel för att prata om att det här med Lamberts har bidragit med att så många har känt sig bekväm med att blotta deras sunkiga, vidriga åsikter om kvinnor i stort. Och det är det Inga-Britt Ahlenius gör sig skyldig till. Ska vi summera lite hennes budskap då i denna veckopanel?
Alltså det står på SVT Play är det ett avsnitt av Min sanning med Inga-Britt Ahlenius där hon presenteras som omstridd sanningssägare.
Det kanske, härligt! Ja. Det är nog så hon ser på sig själv.
Jag tror att om man granskar vad som ligger bakom hela fallet så finner man att Lambers har ju kanske snarare varit föremål för en planerad attack mot honom själv. Jag tror att Lambers han i sin naivitet har blivit föremål för att hon för någonting överlagt från hennes sida faktiskt.
Där hade vi Inga-Britt Ahlenius första uttalande där hon målar upp en attack, en komplott mot den naive, oskyldige Lamberts. Och stämmer in i den här misogyna bilden av att kvinnor bara vill ta ner olika män egentligen. Att det finns en dold agenda. Hon går vidare i att kritisera den nya lagstiftningen som hon kallar det, som alltså kräver samtycke och förminskar våldtäktsoffer till våp. Som tur är befinner sig journalisten Lisa Bjurvall där för att agera motvikt till dessa fruktansvärda uttalanden.
Och den här nya lagstiftningen som, där jag väldigt mycket sympatiserar med de kröniker som Lena Andersson skrev på sin tid. Framförallt med anledning av diskussionen kring klubben och Jean-Claude Arnault. Där hon var väldigt kritisk till den nya lagstiftningen. Som enligt hennes uppfattning också istället för att skydda kvinnan så att säga, gjorde kvinnan till ett offer som måste skyddas av lagen. Alltså ett våp som inte har förmåga att själv ta ansvar för sitt liv.
Är det någon slags misogynception när det är en människa som citerar Lena Andersson som inte heller kanske är kvinnornas främsta försvarare, eller?
Nej, det är hennes rubrik i framtida Min sanning-avsnittet. Inte kvinnors försvarare. Och sen till det mest alarmerande. Att det som Inga-Britt Ahlenius tar med sig av allt detta är att hon ser en helt annan grupp som det tydligaste offret för frågan om sexualbrott mot kvinnor som finns i så enormt stor utsträckning i alla samhällsskikt. Mm. Hon tänker ju på sönerna, va?
Jo, men jag tycker att den här nya lagstiftningen har infört en gråzon som gör att varje förälder också måste varna sina söner för vad de kan bli utsatta för. Inte bara kvinnorna.
Jag tycker väl att det är toppen ifall föräldrarna pratar med pojkarna. Det som är intressant är att hon säger att de varnar sina söner för vad de kan bli utsatta för. När det man gör idag så varnar vi ju tjejerna. Alltså så ser det ju ut och det verkar ju hon tycka är rimligt trots att vi vet att de som begår de här övergreppen det är just sönerna. Så varför inte inte varna sönerna för vad de kan citat bli utsatta för. Det är inte direkt att de blir utsatta för något om de blir anmälda för brott som de begår. Då är det i själva hur det brottet ser ut så är det faktiskt att man utsätter någon annan för någonting. Men det kan hon kanske läsa på lite om. Läs en bok, Inga-Britt Ahlenius. Det är ju ett bra förslag att vi pratar med våra pojkar. Alltså, jag är ju 100% team snacka med pojkarna.
Otroligt bra slutsats. För det jag kände när jag lyssnade på det här var att nu råkar det vara så att Inga-Britt Ahlenius säger det här från en plats där hon mer misstänkliggör kvinnor och tjejer än vad hon gör de 97% som utför alla sexualbrott i Sverige, nämligen män. Mm. Och så känner jag så här, om det är vad som krävs för att män ska ta ansvar, veta om var gränserna går juridiskt och människo, alltså mellanmänskligt, att de ska känna in om kvinnor är okej med att ligga med dem, om de faktiskt till och med vill ligga med dem. Alltså det är en bra bit från okej till att vara kåt på en man och vilja ligga med honom. Så om de ska riskera att, citat, utsättas eller drabbas, som Inga-Britt Ahlenius förminskar detta enorma samhällsproblem till, om de då ska akta sig för att bli anmälda som enda incitament för att inte skada en kvinna. Mm. Vet du vad? Fine. Fine, Inga-Britt Ahlenius.
Det är jävligt roligt att hon menar att påminna någon om att vissa saker är olagliga. Det där samtalet är ju, om man översätter det, då är det så här att en förälder säger så här: du, det finns en lag som är så här, om du bryter mot den lagen, då kommer du att straffas för det förhoppningsvis. Det tycker jag är ett helt rimligt samtal att ha med sina barn. Till exempel, man får inte stjäla. Det är förbjudet, och då kan du hamna, inte kanske i fängelse, men få böta eller någonting sånt där. Så det är väl helt och hållet rimligt. Jag tycker det är konstigt att hon målar upp det som det sjukaste hon någonsin har hört.
Summa summarum av allt det här. Kvinnor har kritiserats för att outa förövare på digitala plattformar. Detta har kvinnor gjort på grund av grundläggande misstro mot rättssystemet. En kvinna som då driver en fråga helt juridiskt inom systemet, detta blir resultatet. Mm. Hon är förtalad i direktsändning i medier, direkt sänt från Sveriges största medier. Hon kallas för lögnerska och bedragerska av en toppjurist som dessutom brister i anonymiteten och outar hennes namn.
Är det sant? Hennes här namn hade... kommer ut också.
Ja, ja.
Åh, herregud.
Han sa det direkt i presskonferensen.
Ja, men vad i helvete.
Här hade rättssystemet och medier en chans att reparera den misstron. Visa att de har lärt sig någonting. Så, frågan, varför anmälde du inte bara? Denna vecka har väl besvarat den frågan för sista gången. Tack Göran och Inga-Britt!
Det är ju min favorit högtäljen också idag, eftersom det är långfredag! Det är påsk!
Du älskar att de plågade Jesus. Är det som är grejen?
Alltså just det älskar jag ju inte. Men man kan också konstatera att det är ju de bästa låtarna i kyrkan, som en vän till mig sa en gång för länge. Uppstått har Jesus, hurra, hurra. Han lever, han lever. Alltså vet du, det är så, jo, det är fest.
Det här är en sån Spotify-playlist som måste göras. En sån som de har på nedslagssidan. De bästa låtarna i kyrkan.
Ja, alltså så här, om man... liksom jag vistats en del i svenska kyrkan, så kan man ju konstatera att det är inte så jävla glatt där. Alltså det är roligare, Pingstkyrkan har roligare, alla andra former av, och jag lägger ingen värdering i att någon, jag vet att Pingstkyrkan är jättedåliga på till exempel HBTQ-frågor och så vidare i vissa fall, så att jag ställer mig inte bakom alltså något här. Nu är det i det här rummet.
Inga fler drev den här veckan. Inga drev nu på tema kyrkan. Låt oss vara.
Alltså jag ställer mig inte bakom någon kyrka överhuvudtaget. Jag vill bara, jag tycker liksom, nu går vi in bara på sångerna, okej? Okay? Och sångerna i svenska kyrkan, alltså svenska kyrkan har ju generellt, deras tonalitet är ju väldigt stram och nästan lite skräckingivande, skräckinjagande.
Luthersk.
Ja, exakt. Och, ja. Men då på påsken, då är man ju så jävelusiskt glad för att Jesus har uppstått. Och då då kan det vara lite fest. Så att det är ju typ i nivå med julen i form av glädje, kanske ännu lite mer, för tänk ändå vilket jävla praktexempel på mirakel, alltså att någon var fucking död.
Runt julen Jesus föddes, jag föddes också,
folk har fötts,
men
återuppstått däremot,
mirakel.
Han låg, det var ett stort jävla klippblock för hans grav. Det var borta. Bindlarna ligger där inne kvar, men själv är han inte där. Okej, det kan eventuellt vara.
Nu är det inte bara jag som har sjungit i den här podden.
Mina händer, nej vänta, dina händer är fulla av blommor. Vänta, så här. Mina blommor var tänkta för Kristi grav, men han fann sig där.
Hittar
och hans grav är
tom. Hittar du på?
Halleluja. Ja, du hör ju. Otrolig sång.
Och nej, men det är inte det. Det är sjukt nog inte det jag vill prata om. Det här var bara ett sidospår.
Åh, herregud, det här var bara ett sidospår. Hörrni, det här var bara ett sidospår. Helt otroligt.
Nej, men grejen är ju att det finns ju någonting med påsken som är ännu roligare. För att när jag flyttade till Norge så fick jag bekanta mig med den här grejen som jag gillar att tjata om. Och jag kan gärna ta på mig att vara ambassadör för själva företeelsen här i Sverige om det är det som krävs för att vi till slut ska importera. Jag pratar såklart om det bästa vi har fått av Norge. Näst efter choklad med bubblor i, så är det här påskekrim det bästa som vi har fått från Norge. Påskekrim, det är ju fenomenet att i Norge så sparar man typ alla releaser för deckare, sparar man till påsken, och det går också deckare typ dygnet runt på tv. Det är som att på något sätt så har det blivit att man bara djupdyker i mysterier, true crime och så vidare just runt påsk. Jag vet inte varför, men det är jävligt mysigt. Så då hade jag...
Men gud, aldrig hört talas om.
Nej, du har inte det.
Påskekrim.
Jag trodde, ja, påskekrim. Nej, men det är verkligen en grej i Norge. Och det här, alltså, det var som att... Alltså, när jag första gången stötte på det här så jag möttes av tappade hakor. Har du aldrig hört om påskekrim? Alltså, det är typ det sjukaste någonsin. Och nu hade ju jag gärna liksom gett en liten lista på mina bästa deckare som jag tycker att man ska läsa nu under helgen. Men jag
har Anne Holt är väl en sån?
Anne Holt är absolut en sån. Men alltså, mina bästa är ju egentligen såna som jag redan har tipsat om, nämligen alltså den här Jana Kippo-sviten av Karin Smirnoff. Så jag kan bara påminna alla om att läsa den. Sen så tycker jag att om man inte har sett Tunna blå linjen så kan man ju absolut, det tycker jag faller under kategorin påskekrim.
Men vad ska, men du, snöänglar.
Ja, precis.
Snöänglar, numera på SVT Play, och så kommer ju Snabba Cash snart på Netflix. Ja. Kan vi lägga till i mixen?
Ja, men det kan vi göra.
Kanontips, Britta.
Men då tänkte ju jag, det jag faktiskt vill tipsa om just nu, det är, ska vi säga, ett slags, ja, faller under krim, det vet jag inte, men ganska så här tragiskt livsöde i alla fall. Elin Kullhed har skrivit en roman om Sylvia Plath som heter Eufori.
Ah, ja.
Har du läst den?
Nej, men jag har läst Sylvia Plath.
Well.
Och jag tycker det är så kul att du säger att är det här krim eller inte? Hon har gjort sig skyldig till att vara jävligt tragisk. Är det det du säger? Det är brottet.
Ja, men exakt. Och det tycker jag... alltså,
så... Ja, och hon, det slutade ju såklart också mordiskt.
Alltså, mycket tragiskt.
Hon tog sitt eget
och det
liv.
Tycker jag, det duger åt mig. Alltså, jag känner att just den där klassiska deckaren kanske inte är min kopp te. Så det är väl lite det. Att jag står och hejar på er som vill hålla på med det, men jag känner kanske inte att det är det jag kommer djupdyka i helgen. Jag ska istället liksom gosa med Sylvia Plath. Jag är inte säker på att det är så vi uttalar det.
Hon är amerikan, men vi kör.
Ja, men okej. Men en anledning till det här påskekrims-grejen tror jag kanske har att göra med bara det faktum att man liksom är typ hemma och äter en massa godis, och det är en slags stämning kring påsken som är typ allting är stängt, det finns inget att göra. Vi har inte riktigt den där traditionen med att man åker runt till en massa släkt och vänner och sånt där som man gör på julen, så att det är väl typ så här, vad ska vi göra? Det läsa vi kan göra. Och tyvärr så har ju nu ska vi se, har hela vårt år varit så på sistone att vi varit instängda i våra hem, knappt någonting annat är öppet. Och ja, i alla fall jag äter en del godis. Så jag tänkte avsluta med alltså geniet Sadie Smith. Som också knyter an till Jesus på sätt och vis. Va? Hur kan det vara en sån röd tråd genom allt? Jo, men det är det nu. Om kanske inte supertydlig på grund av nämnda sjuka. Hon skriver den här Intimation som du gav till mig fast jag redan hade den. Och jag kan rekommendera att man lyssnar på den ljudbok, för att hon har läst in den själv, så hon gör också lite...
Nej!
och hon gör också olika amerikanska röster. Alltså det är väl det är så jävla bra. Hon läser ju så jävla bra. Men av rättighetsskäl, jag vet inte om vi liksom typ får spela upp det, så tänkte jag att jag bara läser det även om det såklart är piss jämfört med originalet. Okej. Okay. Det är, jag vill läsa ur kapitlet som heter Suffering Like Mel Gibson.
The misery is very precisely designed and different for each person. And if you didn't know better, you'd say the gods of comedy and tragedy had a hand in it. The single human in a city apartment thinks, I have never known such loneliness. The married human in the country place with partner and children dreams of isolation within isolation. All the artists with children, who treasured isolation as the most precious thing they owned, find out what it is to live without privacy and without time. The writer learns how not to write, the actor not to act, the painter how never to see her studio, and so on. The artists without children are delighted by all the free time for a time, until time itself begins to take on an accusatory look, a judgmental cast, because the fact is, it is hard to fill all this time sufficiently, given the suffering of others.
Hon knyter ihop det här med mimet med, där Mel Gibson sitter och förklarar för Jesus någonting och så är captionen explaining to my friends with kids under six what it's been like isolating alone. Vilket är ju det som knyter ihop långfredagen med Sadie Smith. Nu tar vi helg, eller?
Jag tycker vi gör det. Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Och tack Britta.
Tack Parisa. Puss och kram.
Puss och kram, glad påsk.
Adjö. Ja, detsamma. Adjö.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.